Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu är vi uppe i avsnitt 258 och det är dags att vi på allvar tar tag i vad östrogenets sjunkande nivåer har för påverkan på vårt skelett och vad egentligen skelettet ens är förutom just ben då och vilka funktioner det har utöver att bara hålla ihop oss. Det är inte riktigt bara så enkelt som man skulle kunna tro. Varför bryts det ner och vad behöver skelettet? Med mera kunskap om allt det här så kommer vi bättre förstå vikten av att sköta om just skelettet och göra rätt saker, för det är en levande del av oss. Jag är så glad att Kristina Sundekvist har sökt runt bland Sveriges forskare och läkare och hittat den här pärlan till kunskapsbank, nämligen biträdande professor Anna Spångeus som är överläkare inom endokrinologi, alltså hormonlära, och hon forskar om benhälsa och förebyggande av benskörhet. Och hennes forskning handlar om allt från riskfaktorer till diagnostik och behandling, och hon hjälper till och utbilda även patienter. Och hälften av oss kvinnor över 50 kommer råka ut för en fraktur någon gång i livet. Och det är inte riktigt så okomplicerat som att ett gips i 6 veckor löser problemen. Så istället för att bli ömtålig och skör, låt oss ta reda på vad vi kan göra för att stävja detta. Välkommen att lyssna.
Då Anna Spångeus säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Stort tack! Jättekul att få vara här och prata ben.
Ja, precis. Vi ska ju prata om skelettet idag. Så vi ska ju prata om benhälsa, benskörhet och en hel del annat kopplat just till skelettet. Och du Anna, du är biträdande professor och överläkare inom internmedicin och endokrinologi. Det vill säga att du jobbar också med hormonhälsa. Och sen är du också forskare inom benhälsa. Och ett av dina forskningsområden är ju att titta på hur man förebygger frakturer som har med benskörhet att göra. Eller osteoporos som det också heter. Och man hittar dig på Linköpings universitet. Och jag tänkte att innan vi då börjar fördjupa oss här i skelettet idag så ska du själv få berätta lite med egna ord om dig själv och din forskning. Så varsågod.
Stort tack. Och det stämmer att ni hittar mig på Linköpings universitet men också på Linköpings universitetssjukhus. Där jag jobbar som läkare på megakliniken och träffar patienter med osteoporos. Och också med lite mer ovanliga benmetabola sjukdomar. Och precis som du nämnde så har jag inte bara min klinik utan jag har också en fantastisk möjlighet att få titta lite in i framtiden. Inom forskning och skapa ny kunskap som vi inte har idag. Och jag jobbar där inom benskörhet. Jag tittar både på riskfaktorer, varför man bryter sig. Jag tittar på hur vi kan bli bättre och vassare på att ställa diagnosen och hitta rätt behandling till rätt patient. Jag tittar på läkemedelsbehandling. Och det sista benet är att vi jobbar med patientutbildning.
Och vi kommer ju komma in lite mer också på de här olika delarna här under det här samtalet som vi ska ha nu. För att börja lite från grunden då, så ska du få börja med faktiskt att berätta vad ett skelett är för någonting och vad det har för funktion.
Ja, de allra flesta av oss vet ju att skelett är viktigt för att ge stadga i kroppen. Hade vi inte haft skelett så hade vi varit som små amöbor och inte kunnat vara upprätta. Så det är en viktig funktion. För att våra muskler ska fungera behöver vi skelett där musklerna fäster så att de bildar hävstänger. Så vi kan gå och lyfta armar och röra oss. Och det tror jag de allra flesta tänker på. Alla tänker kanske inte på att skelettet är viktigt för att skydda vår kropp. Vi har skallbenet som skyddar vår hjärna. Vi har bröstkorgen som skyddar de inre organen i hjärta och lungor och sånt som sitter i bröstet. En fjärde funktion som jag tror är ganska få som tänker på, det är att skelettet är vår stora kalciumbuffert. Det är ungefär 1 kilo kalcium som ligger i skelettet. För kroppen så är kalcium ett jätteviktigt mineralämne, en signalsubstans kan man säga. Den krävs för att muskler och nerver ska fungera som de gör. Är det så att vi har för lite så blir muskler och nerver väldigt lättretade. Och man kan få kramper och man kan få stickningar och domningar. Och det här gör att kroppen har väldigt starka styrsystem för att hålla en exakt balans i blodet hela livet. Dag ut och dag in. Och är det så att vi har för lite kalcium i blodet tillfälligt så kan kroppen låna lite kalcium ifrån skelettet. Och så lämnar man tillbaka det. Och där är ju skelettet väldigt viktigt. Men det är huvudfunktionerna på skelettet.
Och om man då tittar hur, för skelettet är ju en levande vävnad kan man ju säga, och den omsätts ju på något sätt. Det är ju inte bara att vi har ett gäng med ben som bara är där hela tiden. Utan jag tänkte att du ska också få berätta hur den här uppbyggnaden och nedbrytningen, hur det liksom ser ut genom livet egentligen. För det har väl lite olika gång också, hur det ser ut när vi är unga och sen när vi sen blir äldre. Då. Och det är ju intressant för våra lyssnare att veta också vad som händer när man då kanske kommer i klimakteriet också.
Absolut. Och det här allra första du sa tycker jag är så spännande. Och ben är ingen död massa utan det är ett levande organ. Så det sker dagligen en omsättning för att klara nya belastningar. Det kan vara mikrofrakturer eller det kan vara att vi belastar på ett annat sätt. Så hela livet sker en omsättning. Och där har vi framförallt 2 viktiga celler. Och det är dels osteoklasten som är en cell som bryter ner skelettet. Så den går före och gräver gropar och tar bort gammalt material. Och efter osteoklasten kommer den benuppbyggande osteoblasten som lägger dit nytt och fräscht material. Och de här 2 cellerna är väldigt tajt kopplade. Så de skickar signaler till varandra så att de hela tiden är synkade. Det som är lite intressant är att den här osteoklasten är lite snabbare i sitt arbete.
Nedbrytningen alltså?
Nedbrytningen precis som skelettet. Den går snabbare. Men i vanliga fall så brukar det inte vara något större problem. Utan när den är klar så lägger den sig och vilar lite så att osteoblasten får jobba i lugn och ro tills den är klar. Men det finns vissa, om man tänker sig att någonting påverkas att den här omsättningen går snabbare under perioder av livet. Det kan vara vissa sjukdomar, det kan vara klimakteriet. Och då är det risk att det blir en obalans, att osteoklasterna blir för starka. En vanlig sjukdom eller läkemedel kan man säga att det är om man har en överproduktion av sköldkörtelhormon. En hypertyreos, det är en ämnesomsättningshormon. Har man för mycket där så sker det en snabb omsättning. Och det kanske inte är jättevanligt, men det som är vanliga är att många står på sköldkörtelhormon, Levaxin, för att man har lite underfungerade sköldkörtel. Och många kvinnor och män tycker att det är ganska behagligt att ha lite för mycket av det här hormonet. Lite mer än vad vi egentligen vill ha. För Levaxin gör att man blir lite piggare och man håller vikten och man är lite varmare. Men tyvärr gör det också att om skelettomsättningen blir hög och vi riskerar att vi tappar skelett över livet. Så därför brukar jag vara en sträng doktor och sätta ner dosen. Så vi tänker på skelettet också.
Ja, det där är ju spännande.
Ja, det är det.
Men du, när kan man säga att man når sin topp då? När är skelettet liksom som bäst i livet? Och när börjar det gå ut för?
Jag sa innan att det är en tajt balans mellan de här benuppbyggande och bennedbrytande cellerna. Och den här balansen finns ju inte över livscykeln. Utan det vi vet är att när vi under barn och ungdomen så ökar bentätheten år efter år fram tills vi når en topp i 25-30 års åldern. Då har vi den tätaste benet i livet. Sen ligger bentätheten stabilt under några år eller lite lätt sänkande tills vi kvinnor kommer i klimakteriet. För då tappar vi östrogen och det gör att vi får fler aktiva osteoklaster, alltså benbrytande celler, som gör att vi tappar snabbare skelett, så ungefär 2% per år. Och det gäller de första åren efter klimakteriet. Sen går vi in i lite mer långsammare fas igen. Men en nettoförlust ungefär på 1% varje år livet ut. Så ju äldre vi är, ju fler är det ju som blir bensköra naturligt.
Och detta gäller även män då, men det blir värre för oss kvinnor, kan man säga så?
Ja, det kan man göra. Män har det lite bättre också, att den här toppen vid 25-30 års åldern är lite högre hos män. Så de startar bättre och de har inte det här snabba tappet som vi har i klimakteriet. Men de har nettoförlust när de blir äldre. Så de blir också bensköra.
Och då skulle man ju kunna tänka här då att om man då är en kvinna som nu är, säg 40, nu är ju de flesta av våra lyssnare kanske lite äldre, men om man vill förmedla det här till yngre medsystrar eller barn eller någonting, så är det väl då bättre att man har, eller man kan tänka på att man bygger upp sitt skelett under sin ungdom, så har du liksom ett bättre utgångsläge.
Det tror jag är jätteviktigt att förmedla till våra vänner och familj. Och det vi kan göra som barn och ungdomar är att vi ser till att vi äter rätt, att vi får i oss näringsämnena. Och att vi inte är för smala. Om man har anorexi så både vikten gör att vi får sämre bentäthet och vi tappar menstruationen. Och det gör också att vi riskerar att inte bygga upp den här toppen av skelettet. Så det är viktigt.
Men vad bra. För då har vi redan kommit in lite på det här. Du nämnde kalcium här tidigare. Men jag tänkte vi skulle dyka ner lite mer i det här med mineralerna och vitaminer. Eller mineralerna framförallt och även vitaminer. Vad är det vi ska tänka på där för att få ett starkt skelett?
Och de två viktiga nyckelspelarna för skelettet är ju kalcium och det är D-vitamin. Och jag sa innan att kalcium är viktigt. Alltså det är för skelettet, ger den stadga i skelettet. Men kalcium är också ett ämne som vi behöver till mycket andra processer i kroppen. Och man prioriterar att det är att ha en jämn nivå i blodet hela livet. Så får vi en brist i kalcium så lånar vi från skelettet och blir bensköra. Och där kan man säga att vi har en fantastisk kropp. Är det så att vi behöver, alltså tarmen kan styra hur mycket av det vi äter som vi tar upp. Är det så att vi har lite brist på kalcium, så tar vi upp en större andel av det kalciumet vi äter. Är det så att vi har en bra nivå i blodet, så behöver vi inte ta upp så mycket från maten. Den största källan till kalcium, det är mejeriprodukter. Och är det så att man inte äter mejeriprodukter eller äter väldigt lite, så kan man få i sig kalcium i mycket andra näringsämnen. Vi kan få det via grönsaker, bröd, nötter och så vidare.
Och kopplingen till D-vitaminet och kalcium då, hur ser det ut?
Just det, och de är väldigt tajt kopplade. Och där kan man säga att D-vitamin är en av huvudaktörerna till att reglera kalciumet i blodet. Är det så att vi har för lite D-vitamin, så har vi svårt att ta upp kalcium från tarmen, den här signalen, och då riskerar vi att vi får lägre nivå av kalcium i blodet, vilket gör att man tar kalcium ifrån skelettet istället och vi blir bensköra. Och just det här, den här kopplingen har vi väldigt mycket forskning på.
Mm.
Och också den enklaste när vi kan säga att vi har en bra D-vitaminbalans eller inte. För är det så att vi har en låg D-vitaminnivå så kommer kroppen, så låg D-vitaminnivå att kalcium påverkas. Då kommer kroppen signalera med ett annat hormon som heter bisköldkörtelhormon. Det kommer öka och det tar i sin tur kalcium från skelettet. Och jag som endokrinolog, alltså hormondoktor, om jag ser den här balansen att vi har ett lite lågt D-vitamin och samtidigt ett högt bisköldkörtelhormon kan med säkerhet säga att kroppen signalerar att det är för låg D-vitaminnivå. Vi måste ge tillskott.
Okej. Mm. Och bisköldkörtelhormon, vad är det för hormon? Man brukar prata om sköldkörtelhormon, är det någon skillnad?
Sköldkörtelhormon är ju en stor körtel som sitter på halsen och som sköter omsättningen, ämnesomsättningen i kroppen. På den här sköldkörteln sitter det fyra små körtlar som vi kallar för bisköldkörtlar. Och deras uppgift är att sköta kalciumbalansen i kroppen. Och det gör den tillsammans med D-vitamin.
Okay.
Och är det för lågt kalcium i blodet, då ökar bisköldkörtelhormonet, vilket gör att man tar, som i sin tur tar kalcium från skelettet och gör oss bensköra.
Men magnesium då, har inte det någonting med skelettet att göra också?
Jo, men det har det indirekt. Det är en viktig aktör i samma balans egentligen. Är det så att man har en magnesiumbrist så kommer bisköldkörtelhormonet fungera lite sämre. Ge ett sämre svar. Och vi riskerar att få en sänkta kalciumnivåer. Och magnesium i sig kan ju också ge de här krampkänslorna i muskler. Små muskelkramper och sånt där. Och för att upprätthålla balansen är det viktigt att vi har en bra magnesiumnivå. Så de är väldigt tajt kopplade.
Så då kan man säga att just för skelettets del då så är det D-vitamin, magnesium och kalcium då som är de stora spelarna.
Ja, och allra viktigast kalcium och D-vitamin.
Då tänkte jag att om vi då tittar lite vidare då på det här med benskörheten då. Varför blir vi det? Jag förstår ju att det har med delvis det här med att göra med nedbrytningen och sen kommer kvinnan i klimakteriet och då spelar östrogenet in. Men finns det några andra riskfaktorer som vi behöver vara medvetna om för att kanske då kunna undvika att bli bensköra när vi blir äldre?
Och en av de viktigaste sakerna brukar jag säga är att man ska välja rätt föräldrar.
Jaja.
Och det kan vi ju inte påverka.
Nej.
Generna är en stark riskfaktor. Så att vi kan naturligtvis inte välja gener, men vi kan förhålla oss till gener. Så är det så att mina föräldrar har, eller syskon har benskörhet, då ska jag kanske vara extra vaksam.
Okay.
Men det är inget vi kan påverka. Det vi kan påverka själva är att vi äter rätt. Vi pratar om kalcium och D-vitamin. Vi ska också se till att vi inte är för smala. För undervikt gör ju, då belastar vi skelettet mindre. Och det vet vi är kopplat till en högre risk för benskörhet. Vi ska se till att träna hela livet. Belastande träning.
Och kan du ge några exempel på vad är det för typ av träning man ska tänka specifikt på då?
Det man brukar rekommendera, det är lite olika delar av vad man befinner sig i livet. Men det viktiga beståndsdelen är ju träning som belastar skelettet. Hopp och stötar på skelettet är en del. Är man väldigt benskör så ska man ju vara försiktig med det. Men de allra flesta mår bra av hoppar och belastning. Den andra delen är styrketräning. Att man använder musklerna lite högre än vad de är vana vid. Så att man ökar upp vikten. Och det kan ju vara att man går på gym. Man kan ju träna med sin egna kroppsvikt, gummiband och så vidare. Och ju äldre vi blir, om vi tittar på våra föräldrar och den generationen, så är det jätteviktigt att hålla igång och träna balansen.
Så man inte ramlar.
Ja, precis. Och den gången vi tappar balansen lite så är det viktigt. Men har man tränat det så kan man ganska snabbt parera och undvika fallet. Så det är jätteviktigt. Och det vi naturligtvis inte ska göra, vilket gäller väldigt många sjukdomar, det är att vi inte ska röka. Även skelettet påverkas negativt av rökning. Så där har vi ytterligare ett argument.
Och alkohol på skelett?
Alkohol i stora mängder är skadligt för skelettet. Så lite lagom.
Vi ska se, vi har ju varit inne på då att kvinnor drabbas lite hårdare än män. Jag har läst någonstans att det finns, att det står att ungefär varannan kvinna drabbas av benskörhet. Det är ju jättemycket.
Ja, och till och med benskörhetsfraktur.
Mm.
Så varannan kvinna över 50 år kommer att få en benskörhetsfraktur under sin levnad.
Och vad är den siffran för män?
För män är det lite bättre, men det var fjärde man. Så det är fortfarande en väldigt hög siffra. Och det här tänkte jag när jag säger benskörhetsfraktur. Vet alla vad benskörhetsfraktur är? En benskörhetsfraktur är en fraktur som uppstår efter ett våld där vi egentligen förväntar oss att skelettet ska hålla. Som jag går här i rummet och halkar, så är det ingen som förväntar er att min höft ska gå av. Gör den det, så vill jag att ni ska fundera på om jag är benskör. Eller om jag hostar och min kota plötsligt faller ihop och frakturerar. Då bör vi tänka på, är skelettet skörare än vad vi förväntar oss att det ska vara? Och det är lite därför, ibland brukar jag gillar inte riktigt ordet osteoporos, utan jag brukar kalla det för skelettsvikt. För jag tycker det säger ganska mycket om vad benskörhet är egentligen. Vi förväntar oss att ett skelett ska hålla för ett visst trauma. Om jag faller i samma plan så ska skelettet hålla. Gör det inte det, så har vi tappat den funktionen vi förväntar oss av organet. Och lite samma säger vi, när hjärtat inte orkar pumpa som det brukar göra, så kallar vi det för hjärtsvikt. Eller när njurarna inte orkar rena som vi förväntar oss, då kallar vi det för njursvikt. Så på samma sätt tänker jag att skelettsvikt är när skelettet inte fyller sin förväntade funktion, det vill säga benskörhet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag tänkte vi ska stanna upp lite där vid just fraktur. För jag tänker ju så här, när du säger fraktur, då tänker jag att man ramlar och man kanske bryter en handled eller ett lårbenshals. Men kan man även få liksom skador som har med benskörhet att göra på skelettet utan att man faktiskt har gjort, förstår du, att man har ramlat eller någonting, att koterna går sönder ändå? Eller?
Jag har ju väldigt bensköra patienter. Och där händer det ibland att man hostar eller nyser och så ramlar kotan ihop och blir platt. Man frakturerar kotan. Eller att man vrider sig, lyfter lite snett och kotan går sönder.
Men det kan inte vara så att det liksom ramlar ihop inne i kroppen utan att det gör ont? Inget sånt?
Nej, det brukar det inte göra.
Och det här med symptom då? Jag har ju också hört att det är en tyst sjukdom det här. Men kan man på något sätt få någon indikation på att ja, men jag kanske är lite benskör, eller det kommer liksom bara när man gör någonting?
Tyvärr är det ju så, benskörhet gör inte ont, utan det som gör ont är dess komplikationer, att vi får en fraktur antingen något av rörbenen eller en kota som ramlar ihop. Så det är det första symptomet vi har.
Mm. Och man kan ju se när man blir äldre att man kanske får lite så här puckel på ryggen, och en del klagar mer och mer för att man har ont i ländryggen och sånt. Kan det vara då symptom på att man är benskör? Och att det är något som har gått sönder då, som, eller?
Ja, jättebra att du tar upp det. För det är precis det här, en grupp som har hög risk att faktiskt ha frakturer i sin rygg som man kanske aldrig har röntgat. Och det behöver inte göra jätteont, och det kanske var lite det du fiskade, kan de falla ihop utan man märker det. De allra flesta har ju lite ont, de klagar på sin dåliga rygg och så faller man ihop mer och mer. Men det kanske inte, man tänker inte mer på det, och det är ingen som tänker på att skicka till röntgen. Men är det så att man faller ihop och blir puckelryggad och tappar i längd, då är det en varningssignal. Och framförallt i kombination med värk i ryggen, då vill vi att man ska röntga. Så man brukar säga att om man sjunker ihop mer än 4 cm ungefär, då bör man fundera på om det kan vara någon kotfraktur. Eller naturligtvis om man plötsligt får jätteont i ryggen, så ska man ju röntga även om man inte har tappat i längd. Men det är jätteviktigt. Sen kan det också, mellan kotorna ligger det diskar, som lite stötdämpande diskar. De kan sjunka ihop lite med åldern, och det är ju inte frakturer. Så nej, det okay. Behöver inte alltid vara osteoporos. Men det är ganska hög risk att det är det, så det är jättebra att man fångar upp.
Om vi då säger att vi har drabbats då, om vi tar en så här exempelpatient, och att man har drabbats och ramlat och kanske brutit handleden eller någonting då. Hur ser den här behandlingen ut, och hur ska man liksom ta hand om sig om man då har fått en sån här fraktur? Och vad händer liksom med vården och så vidare?
För det första, som jag verkligen vill att alla som lyssnar på det här kommer ihåg, om man haft en låg energifraktur oavsett ålder, eller oavsett, om man är 50 år eller äldre ska jag säga, men även äldre, så ska man ta ställning till utredning för osteoporos. Och de allra flesta ska utredas och behandlas. Och det är jätteviktigt.
Och vad sa du, låg energifraktur?
Det är just de här benskörhetsfrakturerna. När vi ramfaller i samma plan och vi bryter oss. När vi tänker att skelettet egentligen borde hålla, okay, men det går sönder. Så du har halkat på en isfläck på vägen till jobbet och bryter din handled. Då ska du efter förloppet göra en utredning. Och den utredningen går ut så att man, dels gör man en bentäthetsmätning. Och det är egentligen en vanlig röntgen, eller lite ovanlig röntgen, med väldigt låg stråldos. Och på den här mätningen kan man mäta eller uppskatta tätheten i skelettet i höfter och i ryggen. Det tillsammans med övriga riskfaktorer gör att vi sen kan bestämma hur hög framtida frakturrisk du har. Och är det så att du har lite sänkt bentäthet och har riskfaktorer för framtida fraktur, då vill vi att du ska erbjudas läkemedelsbehandling. Och där har vi flera olika läkemedel som har väldigt bra effekt för att förebygga nya frakturer. Så det är viktigt att vi kommer in med de här behandlingarna. Och just de här läkemedlen vi har, vi pratade innan om de här två cellerna. Det kommer ni ihåg, det var osteoblaster som bygger upp och osteoklaster som bryter ner. Och läkemedlen slår naturligtvis på de här cellerna. Så det vanligaste vi har att tillgå, det är att vi bromsar in de här nedbrytande osteoklasterna. För tar vi bort dem så kan ju osteoblasterna bygga skelett i lugn och ro. Och det andra steget som vi kan välja, det är att vi istället sätter en liten piska på de här osteoblasterna att jobba lite snabbare. Så det är den typen av läkemedel vi har. Alla är väldigt effektiva. Så det är viktigt att vi kommer in med dem i tid.
Måste man ta då och medicineras livet ut, eller hur tänker du där? Om man då har fått en sån här fraktur.
Just det. Och här är det inte helt enkel svar. Det beror lite på vilket typ av läkemedel du fått. Det här vanligaste vi sätter in, det är en tablett en gång i veckan eller ett dropp som vi ger en gång per år. Och de brukar vi behandla i 3-5 år, och så ger vi ett kort uppehåll och sen kan vi behandla igen. Sen finns det en spruta som vi ger en gång i halvåret, och den är precis tvärtom. Den ska ses som livslång. Så det här beror lite på vilket läkemedel du får. Och det finns en teoretisk förklaring till det här, varför vi gör så.
Okej, okay. Men kan man inte behandla sig själv då genom att se över sin livsstil och bara börja träna väldigt, väldigt mycket mer eller någonting, utan du tänker ändå att man behöver medicineras på något sätt efter en sån här händelse. Har jag fattat det rätt?
Ja, jag skulle inte chansa på att inte göra det.
Nej.
Så jag skulle tänka båda stegen. Tyvärr är det ju så att läkemedel är väldigt effektiva. Så de är effektivare än det vi själva oftast kan göra. Sen ska vi inte glömma att det vi själva kan göra kan ju också bidra. Så jag skulle inte ta det ena eller det andra, utan jag skulle använda båda om man har en stark indikation.
Och där kommer vi in då på det här som vi brukar prata om så mycket, att det är aldrig för sent att ta tag i träningen, utan är du då en patient eller en kvinna då, eller även man då såklart, som har drabbats av det här, så är det absolut inte för sent att då börja ta tag i sin styrketräning eller kanske.
Absolut, hela livet. Det har du igen. Både för skelett men även musklerna. För vi ser ju att även musklerna tappar vi ju mer och mer. Så det är jätteviktigt att hålla igång hela livet.
Men du, ser det ut så här i vården idag då? Om du kommer in med en fraktur, att du blir erbjuden det här med ordentlig uppföljning och sånt. Eller måste man själv vara lite på hugget där?
Tyvärr är det så. Vi är jättedåliga i Sverige på det här. Det vi vet, den här nya europeiska rapporten som kom, så kommer 2 av 3 patienter som ska ha behandling att inte få det. Så det är bara 1 av 3 som får den. Och det kan jag ju tycka är lite hemskt om vi skulle istället göra likadant på efter en hjärtinfarkt. Att bara 1/3 fick en förebyggande behandling mot en ny hjärtinfarkt, så skulle vi aldrig acceptera det. Men här är det de här siffrorna. Sen kan man ju säga också att det finns en del initiativ på gång här, att vi faktiskt försöker bygga säkrare kedja, att alla faktiskt kommer in och får behandling. Men vi är inte där, och vi skulle behöva mer satsningar från sjukvårdens sida för att komma dit. Och det är mina 2 viktigaste budskap när jag är ute. Det ena är att ben är ett levande material, vi kan påverka det hela livet. Och det andra är att jag vill att alla ska veta att när man själv har haft, eller någon i omgivningen, vänner, familj, haft en låg energifaktor, att man står på sig och ser till att det blir en utredning, att man tar ställning till behandling. För man kan göra mycket här.
Mm. Det är ju jätteviktigt, ja. Verkligen. Om man har fått en fraktur så har jag hört att man ofta inom ganska kort tid kan drabbas av ytterligare en fraktur. Mm. Hur kommer det sig att det är så liksom?
Och det vet vi nog inte exakt varför, men jag var ju bland annat med och tog fram en av de här studierna där man ser att den högsta frakturrisken för en ny fraktur är 2 år efter föregående. Och exakt vad det är, om det är någon process i skelettet eller om det är att vi har sämre balans efter, det vet vi nog inte riktigt. Men vi vet att det är ett faktum, så det gör ju också att vi behöver komma in ganska snabbt med utredning och behandling. För här har vi ett fönster där vi faktiskt kan förebygga nästa fraktur.
När vi pratade inför det här avsnittet så diskuterade vi ju det här lite grann. Och då pratade vi också om det här att det faktiskt kan leda till att man dör av en fraktur. Och då dör man ju inte av själva frakturen, utan då är det ju olika typer av följder av att man har fått en fraktur. Och det är ju jättetragiskt. Mm.
Och att det faktiskt är ganska vanligt. Och jag tror vi alla känner någon i vår äldre bekantskapskrets som faktiskt har fått en fraktur och kom aldrig igång efter frakturen.
Och handlar det då om att man blir stillasittande eller?
Det man kan säga är en typ av patienter som jag ofta ser är att man kommer in med en fraktur, och själva frakturen i sig är ju en stressor på kroppen. Så det är mycket stresshormon som drar igång. Och det viktiga när man har frakturen är att man kommer igång och mobiliserar snabbt. Det här är oftast äldre patienter. De kanske har fått en bäckenfraktur eller revbensfraktur. Det gör ont, men man måste komma upp, för kroppen mår inte bra i liggande. Och gör man inte det, så är det lätt att man drar på sig någonting annat. Ofta ser vi att man får en infektion på det här, man får en lunginflammation kanske. Och då har vi 2 stressorer på kroppen. Det är både smärtan från frakturen och vi har lunginflammationen. Och är man i den här åldern så är inte kroppen helt frisk än innan. Man kanske har ett hjärta som fungerar alldeles utmärkt under normala omständigheter, men när man stressar på det så har man en hjärtsvikt och det ställer extra höga krav på hjärtat. Då orkar de inte med, utan då börjar man svikta hjärtat, och ett sviktande hjärta ger symptom i form av att man samlar på sig vätska. Och det lägger sig vätska i benen och det lägger sig i lungorna. Och det vi som doktorer gör då är att vi kan ge vätskedrivande läkemedel. Vi har väldigt bra läkemedel, men de är ganska tuffa också. Och det förutsätter att man har en ganska frisk kropp. Och ganska ofta när vi börjar ge de här tuffa läkemedlen så börjar njurarna svikta. För de har varit med under många år och orkar inte med det här. Och någonstans står vi mitt i balansen och kommer inte vidare. Och någonstans där kanske vi får säga att vi kommer inte reda ut det här.
Så det är ju då, efter allt det här som du har sagt nu, så känner man ju att det är ju väldigt viktigt att man, ja, men dels om man då kan försöka undvika att bli och få sådana här frakturer genom att hålla ordning på sin näring, se till att man äter ordentligt, att man tränar, och om det då händer någonting att man faktiskt blir uppföljd, för då har du ju kommit ganska långt. Det är väl lite så man kan sammanfatta allt det här som du har sagt nu, tycker jag.
Och att vi faktiskt har ganska bra, eller riktigt bra verktyg att förebygga nya frakturer.
Just det. Men om vi tittar på forskningen då, ser du någonting nytt på gång inom det här som kan vara intressant för lyssnarna att ta del av?
Jo, men det pågår väldigt mycket spännande forskning, får vi säga. Det sitter man mycket på, förfinad diagnostik. Kan vi hitta patienter tidigare, och kan vi hitta vissa, kan vi nischa, alltså hitta subtyper av benskörhet som vi ska behandla på olika sätt? Vi har en hel studie om de här läkemedlen vi har. Hur kan vi använda dem på bästa sätt? Ska vi variera, ta några år med den behandlingen och sen ta en sekvens med nästa läkemedel? Det finns en hel del träningsstudier. Det skulle vi behöva ännu mer, både för fraktur förebyggande data, men också sarkopeni som är väldigt hett. Det här var för vi tappar muskler med åren. Vi brukar prata om något som kallas osteosarkopeni. Vi tappar både ben och skelett, och hur kan vi förebygga det här? Det pågår en hel del forskning på helheten för patienten, hur patientutbildning, och hur kan vi stärka patientgruppen och tänka på hela patientperspektivet. Så det pågår mycket.
Jag skulle vilja backa tillbaks lite här bara. För visst är det så att man kan behandla benskörhet genom att ge östrogen?
Mm, stämmer.
Och där tänkte jag också då exempelvis på om man kommer i ett tidigt klimakterium. Då är det väl ganska viktigt att man sätter in östrogen. Antingen om du har kommit i ett tidigt eller om du har blivit opererad.
Mm, det stämmer. Ja. Och där brukar gynekologerna vara duktiga på att sätta in det. Framförallt om man behöver operera, så man tar bort sin egna kroppsliga östrogenproduktion, så brukar man vara duktig på att sätta in det. Och sen kan man också sätta in östrogen som läkemedel. Om det är så att man har haft en fraktur och har en benskörhet, men kanske en ganska mild behandlingsindikation. Inte de här med allra starkaste behandlingsindikation, men har man en sån här måttlig behandlingsindikation, så kan östrogen vara ett alternativ om man samtidigt har med klimakteriella besvär. Däremot har man en stark behandlingsindikation mot osteoporos, och då brukar vi hellre sätta in de lite vassare läkemedlen. Men det har en lite mittemellan effekt där.
Ja, men intressant. Då tycker jag att vi har kommit igenom och nosat på väldigt många områden här när det gäller skelettet. Och det är ju väldigt viktig information att känna till det här, tycker jag, så att man ändå är medveten om vad det kan ställa till det genom att vara benskör och att man tar hand om sitt skelett. Men jag tänkte, har du någon sån här slutliga råd som du skulle vilja ge till kvinnan här som lyssnar på det här, som har med skelettet och benhälsan att göra, någon sån här riktigt bra slutkläm? Innan vi avslutar.
Jag stannar igen. Ben och skelett är ett levande material. Vi kan påverka det hela livet. Så ta hand om det. Träna, ät rätt och se till att inte bryta dig.
Men då, Anna, säger jag tack för att du ville vara med i Klimakteriepodden och tack för all denna jättebra informationen.
Stort tack själv.
Ja, skelettet är som ni hör viktigt att ta hand om hela livet. Hoppas att nya tankar och infallsvinklar och kunskapen kanske har gett lite extra motivation till att ta tag i någonting som vi kan påverka själva genom vår livsstil. Och nu när ni vet mer om hur det fungerar och vilka konsekvenser okunskap kan leda till så kanske det känns lite extra motiverande. Anna Spångeus finns alltså i Linköping på universitetssjukhuset där. Det här är så viktigt att vi känner till och har kunskap om. Så tack, stort tack till Kristina Sundekvist som tog tag i det här ämnet och nosade upp Anna. Jag gjorde en intervju i ämnet för några år sedan och är du nyfiken att lyssna på det så gå till avsnitt 104. Det är också superviktigt att vi är medvetna om vikten av östrogenbehandling för de som kommer i tidigt klimakterium. Och det hör du mer om i avsnitt 28. Det handlar alltså väldigt mycket om just risken för benskörhet. I nästa avsnitt så blir det mer om vårt underbara underliv och vi ska få höra mer om hur bland annat bakteriefloran kan påverka vår hälsa. Spännande, lovar jag. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.